Julen är ju inte riktigt slut än. Och eftersom vi precis har firat 13-dagshelgen så tänkte jag, varför inte? Det är sällan vi talar om de tre vise männen. De har faktiskt inte anlänt hemma i min krubba förrän just till 13-helgen. Jag har en krubba hemma ovanpå ett skåp. Figurerna har vi köpt i Indien, för övrigt i Goa, som ett katolskt delstat, eller har mycket katolskt inflytande. Och ovanpå här på vår stora skänk så står min julkrubba. Den försöker jag ta fram första advent. Och Josef och Maria, de är ju inte i Betlehem från början. Så de får börja ett annat rum ihop med åsnan. För de är på väg till Betlehem. Så här höll jag på när barnen var små. Så ibland fuskar jag lite nu när de är stora och inte är hemma. Och så de vise männen, de har varit under där stjärnan hänger. Och de är också på väg. Och de är på väg väldigt långt bort ifrån. Från ett helt annat håll. Sen blir det julafton. Då har Josef och Maria anlänt. Så kommer hedarna. Så går de ju tillbaka till ängen. Men de vise männen kommer senare. Och de kommer faktiskt flera år senare fram till Betlehem. Men häng med nu. För nu ska vi göra en riktigt spännande resa i historien. Och vi ska kolla vad de här männen, hur många var de? Var de tre? Red de på kamel? Ja, tveksamt. Varför är en mörkhyrad? Ja, traditionen och legenden har gett dem namn till exempel. Och det är just det att de har fått tre namn som vi tror att de kanske är tre då. För vi har gett dem namnen Kasper, Melker och Baltzar. Och de finns med där i almanackan på 13-dagen. Detta är legender. Vad kan vi veta som är historiskt riktigt? För de finns faktiskt i historien. Och här ska vi komma ihåg att kristendomen är unik. Vi är faktiskt de enda som i våra skrifter har exakta tidsangivelser och kungar nämnda och ja, allt möjligt. Det är ju hela Bibeln som ni vet. I det år då så hände så och så. Och när den föddes eller när den hade dött då var det så. Det här ska vi vara riktigt tacksamma för det visar att Gud är en Gud som finns här i historien. Som har handlat i vår historia med oss som människor. Vi har ju den här texten ifrån Matteus som Marianne läste. Sen omnämns även de vise männena hos historieskrivaren Herodotos faktiskt. Sen finns de faktiskt omnämnda i Daniels bok. Va, säger du? Ja, därför Daniel, han var också en av de här vise männen. Och nu tar vi nästa bild. Vilka var de? De var mager. Det var en del av en folkgrupp som var meder också. Men de var just mager. De tillhörde folkgruppen meder, men de hade som ämbete att jobba vid hovet. De var bland annat rådgivare. De var högt uppsatta furstar. De var en slags präster. Man tolkade lagar. Och inte minst, man tillsatte kungar. Alltså var den här gruppen människor, de ärvde sina ämbeten, det var en speciell grupp. Det var dåtidens allra högsta makt. Givetvis ihop med kungen som då givetvis stod allra högst. Och så fanns det andra furstar vid hovet. Och ibland givetvis så var det var väldigt mycket kamp mellan de här grupperna. Och man försökte avsätta varandra ibland och så vidare. Och de här finns med, den här gruppen mager, de finns med under 4 stormakter. De fanns med under det babyloniska väldet. Där har vi då Daniel som var en av dem. Sen finns de med i det medo-persiska riket. De finns med i det grekiska riket. Och sist, när Jesus föds, så finns de även med i det romerska imperiet. Och vi finner dem alltså då också i Bibeln, i Daniels bok. Och så finner vi dem omnämnda när Jesus föds. De sysslade bland annat med både astronomi, alltså vetenskapen om stjärnorna, och man sysslade också med astrologi, alltså den mer tveksamma delen som har med horoskop och spådom och sånt att göra. De skilde inte på de här två på den tiden. Vi har vårt ord magi, magiker, engelskans magician, ifrån den här folkgruppen. De besatt alltså en oerhörd makt genom sitt ämbete då man var rådgivare åt kungar och furstare under de här 4 stormakterna. De gav råd till kungen och de räknas in till furstarna. De omnämns till exempel också Jeremia 39, då står det så här: överste hovmannen Nergal Sareser, överste magern, och så en bit längre fram, och alla den babyloniska kungens övriga furstar. Där finns de, fast vi inte tänker på det. Det var alltså ett maktspel på den tiden på hög nivå. Och nu ska vi titta på vad de hade för uppdrag. Deras uppdrag, ja. Hur visste de att det skulle komma en judisk konung? Jo, det här Daniel kommer in, och det här är spännande. Daniel, han blev ju flykting när Babylonien intar Jerusalem och tar folket och tar dem till Babylonien som flyktingar och fångar. Daniel, som ni vet, Daniel i lejongruppen, som vi brukar säga. Han tjänade sin Gud. Han gav inte upp sin tro på sin Gud som han hade med sig. Och ni vet ju historien där de andra, nu är vi på dem igen, furstarna blir avundsjuka och tänker, nu ska vi sätta dit. Det här är inte bra. Och då skvallrar de till kungen. Han håller på och ber, men han ber inte till dig. Nu får du göra något. Och det här igen, det här spelet mellan de här olika grupperna. Ja, Daniel, han blir ju slängd i lejongruppen, men det händer ingenting, som ni vet. Och så får Daniel leva vidare och blir upphöjd av kungen. Och där var han ju under sitt liv. Vad gör Daniel? Jo, det är klart att han lär ut de judiska skrifterna. Där det står om en stjärna ska komma. En stjärna träder fram ur Jakob, står det till exempel i 4 Mosebok, och det finns fler sådana profetior också från Mika bok. Så 600 år tidigare, tack vare att Daniel är trogen sin tro, vet den här gruppen mager att det ska komma en stjärna någon gång, och så ser man den här stjärnan och ger sig iväg. Det här är ju riktigt spännande. De ger sig ut på en lång resa. Nu ska vi se, hade vi en där? Ja, det var där Daniel kommer in. Nu tar vi nästa bild. Deras långa resa. De representerade ju den tidens högsta makt. Det är inte troligt att det var 3 gubbar på kamel i 150 mil med guld, rökelse och myrra i bagaget. Det hade ingen klok människa gjort. Troligen är det så att man kom på dåtidens finaste hästar med ett följe på kanske uppemot 1000 beridna persiska soldater. Det är legenderna som har satt dem till tre och på kamel. Men så är det troligen inte. Persien är fortfarande stormakt på den här tiden, men bra mycket längre österut då än romarriket. Den här bilden, den ska du ha med dig nu. Att när vi nu går vidare och tittar på vad är det som händer. De ger sig ut på sin långa resa. De har med sig gott om beskydd och så ger man sig av på en kanske uppemot 150 mil lång resa. Då har vi nästa bild. De kommer fram till Jerusalem. Och här, man har ju följt den här stjärnan. De har varit ute länge. Hur länge? Ja, ett år kanske. Svårt att säga, ett och ett halvt år. De har följt stjärnan. Natt och dag. De har följt den här stjärnan. Och helt plötsligt så kommer man fram. Man kommer till Jerusalem. Och helt plötsligt struntar man i stjärnan och går till palatset. Jag förstår dem, de skulle kröna en kung. Men ändå, här har man följt den här stjärnan jättelänge. Och helt plötsligt så, ja, nu går vi till palatset. Och helt plötsligt struntar man i stjärnan och så går man dit. Och det här är en bild på kung Herodes palats. Syns inte så jättebra, men det är en modell som finns i Jerusalem idag. Man går till Herodes. Och hörde ni när Marianne läste vad hon läste om Herodes? Och här händer något väldigt intressant. När kung Herodes hörde detta, att de här har anlänt, blev han oroad. Och hela Jerusalem med honom. Hade det kommit tre ensamma gubbar på kamel, då skulle jag säga att Herodes hade gått ner och gjort så illa kvickt. Alltså kunde de inte vara det. Plus att, hur märkte man dem? Ja, det är klart du märker 1000 soldater från Persien som är plötsligt slår läger utanför Jerusalem. Och här kommer några som ska tillsätta kungar. Herodes är oroad. Jag vet inte vad det står. Det ordet för oroad, det står att han skakar. Ja, det vill nå till en hel del för att få Herodes, den grymme kungen, att skaka. För det är det han gör. Och hela Jerusalem med honom. Nu har ni bilden, nu har vi målat upp bilden av vad det är som händer. Det var de berömda kungamakarna från östern med stort följde. Ja, det är klart att Herodes var oroad. Herodes är rädd om sitt eget skinn och sin egen tron. Här kommer den. Vem är det de ska tillsätta som kung? Vad ska de göra med mig? Han väljer att hålla god min. De tre, ja, hur många de nu var. Vi får kalla dem tre också. De här männen kommer fram och in till Herodes. Och så frågar man efter den nyfödde judakungen. Vi har sett hans stjärna. Vad gör Herodes? Jo, då samlar han folkets alla överste präster och skriftlärda. Under hur lång tid det tog. Jag tror att de här, han fick nog underhålla de här vise männen ett tag och både ge dem sängplats och mat kanske. Vad vet jag. De vise i skrifterna, de har inte några större problem med att svara. De svarar utan tvekan. De citerar profeten Mika. Också skrivet ett antal hundra år före Jesus föds. Du Betlehem i Judaland är ingalunda ringas bland hövdingar i Juda. Ty från dig ska komma en hövding, en herde för mitt folk Israel. Jättebra svar. God kunskap. Men sen då? Herodes talar med de här vise männen i enrum och säger: om ni nu åker till Betlehem så kollar ni upp läget och så kommer ni tillbaka till mig. så att jag också kan gå dit och hylla den här kungen. Ja, vad händer nu? De vise männen kommer fram. Nu följer man stjärnan igen och man är åter på rätt kurs. Och ni hör att stjärnan är där. Den leder dem till Betlehem, till huset. Hör ni det? Vi har dem ju vid stallet, så är det ju. Det har jag hemma också. Men Josef och Maria har flyttat till ett hus. De är kvar i Betlehem. Och det är bara Maria hemma, för Josef är ute och jobbar. Det har alltså gått en tid här innan de anländer. Men de är kvar här i Betlehem. Och här kan vi tänka oss småbarnsmamman Maria. Och så knackade på dörren. Alltså, jag undrar vad hon tänkte. Och så kommer de här in. Och så faller de ner. Och så tar de fram sina stora kistor. Ska du ta fram nästa klick där? De tar fram sina stora kistor de har haft med sig. Det är också något att fundera över. Det hör vi heller inte ofta. De tar upp gåvorna ur sina kistor. De har med sig guld, rökelse och myrra. En förmögenhet lägger de vid fötterna på Maria och Jesus. Och inte nog med det. De faller ner och hyllar Jesus som kung. Visst är det märkligt att detta har förberetts i kanske 600 år. Och kunskapen som Daniel hade, den har förts vidare. Och de här blir de första hedningar att falla ner och upphöja Jesus som kung. Visst har Gud både humor och ett finger med i historien. Och visst är det märkligt att hans eget folk, judafolkets överstepräster, de hade ju också kunskapen. Men vad gör man med denna kunskap? Ingenting. Visst är det märkligt. De kunde skrifterna, de hade skrifterna, de kunde svara på frågan. Så gör de ingenting åt det. En maktgalen kung, Herodes, han gör desto mer. När Herodes inser att de vise männen inte kom tillbaka, utan han blev lurad, så tänker han: vad ska jag göra för att skydda min tron? Jag måste ta död på den här kungen. Och så tänker han ut sin fruktansvärda plan. Jag ska ta död på alla gossebarn upp till 2 års ålder i Betlehem. Och han gör så. Då är man maktgalen. De vise männen, de hade sin dröm. Och det är märkligt och förundligt att se hur Gud talar i drömmar. De vänder tillbaka till sitt land och sen hör vi inte mer om just dem. Så har vi nästa. Vad kan vi lära av detta? Ta den första där. Har vi ett uppdrag? Ska vi också sätta en kung på tronen varje dag i våra liv, i våra familjer, i vårt samhälle? Vi ska proklamera att Jesus är kung, att han har kommit. Och Daniel, han levde ju verkligen ut sin tro på Gud. Han var flykting i fiendeland. Men hans liv får en oerhörd betydelse när han blir chef. Han blir till och med chef för magerna i Babylon. Det dröjer 600 år. Han kan ju inte veta någonting om detta som ska hända framöver. Men vilken betydelse det fick. Här behöver vi som kristna finnas med i vårt samhälle. Med vår kungs baner, om jag får säga så. Med fred, med rättvisa, med kärlek. Även om det ser ut som att just nu så ser det situationen inte så där jättebra ut. Men vi ska ändå vara trogna. Vi ska vara trogna med vår gåva, med din gåva, med ditt uppdrag. Och följa stjärnan oavsett omständigheterna. Därför att Gud är kung. Magerna följde en stjärna i över 100 mil. Man var trogen sitt uppdrag. Sen visste de ju inte så mycket mer. Och det här kanske min fråga kommer in. Var har du ställt din kamel? Ja, nu var det ju inte kameler. Men ändå, ni kanske hänger med på hur jag tänker. Har du ställt den i garaget och låter bli att göra det just du ska göra och vara trogen i det lilla? Är vi på väg? Följer vi en stjärna? Och då går vi till nästa punkt, vår resa. Hur har din livsresa sett ut? Eller hur ser den ut just nu? Är den krokig? Är den rak? Är den lång eller kort? Det viktigaste är att inte tappa stjärnan ur sikte. Att inte tappa bort Guds ljus mitt i allt och förlora vårt fokus. Det är lätt. Jag kan inte titta på honom. Han är jätteduktig. Ja. Nu struntar jag i det här. Han kan gå och den kan göra det och han kan göra detta. Och jag, nej, in med kamelen i garaget. Han kan stå där. Och stjärnan, ja, ja. Den ser jag lite nu och då. Men sen lever jag lite som jag vill. Det du gör idag, det lilla, trogna, att du är med, kan ha betydelse om 600 år. Vi kanske inte ser det idag. Men vad händer där framme? Förhoppningsvis ser vi resultat tidigare. Men det kan vara så. Det kan vara de här långa perioderna. Då är det dött. Men vi ska gå ändå. Och då vill det till att ha tittat på stjärnan. Att vi ser den. Att vi följer just det ljuset. Det finns säkert 1000 ursäkter för att tappa stjärnan ur sikte. Men det finns bara ett sätt att hålla kursen. Det är att ha den där varenda dag. Och söka stjärnan med blicken varje dag. Hur fungerar vi som församling? Håller vi kursen? Hur fungerar du? Eller är du ur kurs? Låt oss den här stunden och framöver samlas kring det ljus som tänder dig, som bär dig, men som kanske också får förtära eller ta bort det som inte ska finnas i dina och mina liv. Låt Herren beröra dig med sitt ljus idag. Din hyllning. Då blir frågan till dig och mig. Vad kommer du med i din kista? Vad kommer vi med idag? Och här sätter jag amen. Och nu ska vi ta en stund tillsammans då vi får söka stjärnan och komma med våra liv. Med vår trohet och med det lilla vi har. Vi ska be en kort stund. Sen ska Mats och Maria, ni kan gå upp nu också. Och spela lite tillsammans. Och vi får gå och tända ljus. Så här får du komma med din hyllning och med ditt liv. Men vi kan ta en stund och vi ber tillsammans. Kom. korta böner, några meningar. Har du ett bönämne just nu, så nämn det. Vi ska, som Marianne sa, vi ska be för Roland och Kjell. Det finns riktigt tuffa bitar ute på SMs fält. Och vi ska be att stjärnan är där och får verka med sitt ljus. Och att be om beskydd för dem, för det behövs. Är det någon som vill nämna något, så gör det nu. Annars så ber vi några meningar var kort. Och sen börjar ni spela, och då får vi även gå fram, stanna till här. Jag sätter mig här om det är någon som vill ha förbön. Så går det bra, sitter jag här. Så tar vi en stund och vi är inför Jesus Kristus och vi är inför stjärnan. Herre, tack för att vi ser ditt finger i historien. Tack för att det inte bara händer då. Tack för att du är vårt ljus. Hjälp mig att följa det ljuset.